Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
Och det här är Heman, i vanlig ordning.
Precis, i vanlig ordning. Och vi fortsätter och är inne i det här temat om Jesus. Och nu har vi haft ett par avsnitt, kan man ju lugnt säga.
Det här kommer nog bli vårt, visst blir det vårt längsta tema någonsin. Jag tror det blir
ja,
typ 8 stycken avsnitt. Mm. Och det känns som att det är värt det.
Ja, men självklart, det är ett bra ämne.
Precis.
Eller bra person, rättare sagt, att
prata om. Och förra söndagen så predikade du om Jesus, om varför han dog. Och du hade en riktigt så här stark predikan. Du fick köra om predikan igen efter att tekniken strulade lite. Då fick du sitta i din ensamhet och
stirra i en vit vägg och vara liksom övertygad och passionerad.
Precis.
Men det är så skönt faktiskt. När man gör sånt här så kan man bli lite så men jag har ingen publik och jag ser inte människor. Men alltså, Guds ord gör ju lika stor skillnad när jag säger det ensamt i mitt rum som när jag säger det när någon annan hör mig.
Precis.
Jag
blev berörd, måste jag säga, av din predikan. Jag blev, i alla fall under gudstjänsten, så blev jag så här tårögd nästan 3 gånger för att det här budskapet är så starkt med Jesus. Och det ska vi fortsätta prata om idag, men innan vi gör det så ska vi prata lite om mig.
Ja, det ska vi göra faktiskt.
För ovanlighetens skull. Eller pratar vi mycket om mig?
Jag vet inte, det kanske vi gör.
Nej, men det här är en stor
grej. Skicka ett mejl om ni tycker att vi pratar mycket om Heman. Nej.
Precis. Nej, men det här är en stor grej för mig.
Mm.
En riktigt
för mig också.
Ett stort steg i mitt liv. Lika stort steg, och det känns nästan likadant som när jag skulle börja på första klass. Du vet, när man går med föräldrarna så kan man köpa ett pennskrin och liksom förbereda alla de här grejerna.
Mm.
Och det är någonting jag ska göra ikväll. Och det är så här att jag ska börja i en löpargrupp.
Han ska faktiskt det på riktigt.
Och det här kanske inte låter som så mycket för någon, men för mig så är det ett väldigt stort steg. Jag har aldrig kunnat tänka mig själv som att vara den som går ut och springer.
Eller tränar.
Eller tränar överhuvudtaget.
Nej, nu ska vi inte vara sådana. Men alltså, det är faktiskt ett stort steg för dig och även för alla i familjen, tänker jag.
Okej, okay, vad menar du nu?
Nej, men det var så roligt för när du sa och du träffade en kille som är löpcoach och liksom efter en lunch tillsammans med honom så inspirerade han dig till att göra det här, vilket jag tyckte var så kul.
Mm.
Så när du kom hem och berättade, jag bara: there can be miracles when you believe. Ja, men alltså på riktigt, det var ju hur kul som helst, tycker jag.
Nej, men det är en stor grej.
För, ja, alltså, det är bra för hjärtat.
Det är bra för hjärtat. Och när det gäller löpning, vad jag har emot löpning, det är det här med att när jag håller på och springer så anklagar min hjärna mig ständigt. Och säger: hej, men vad håller du på med? Gå hem och sätt dig i soffan och käka chips och drick cola istället.
Oh.
Men jag tror att om man bara övar så blir det bra. Det som fångade min uppmärksamhet, det var när den här löpcoachen då sa så här att anmäl dig till en baskurs som vi har.
Mm.
Och i den baskursen så finns det alla möjliga människor, till och med sådana som har rökt hela livet.
Mm.
Och då tänkte jag, platsar jag. Jag röker inte, men jag klarar det.
Du är i alla fall inte liksom längst ner i...
Precis. Det finns någon där säkert som kommer ha det jobbigare än vad jag har det. Och så sa han en annan grej också som var väldigt bra. Och det var att man inte skulle ta ut sig direkt. Och så att man tycker att det här var det värsta som finns. Liksom det är en pina att springa. Utan göra det successivt så att det blir kul helt enkelt.
Det där tror jag faktiskt att det kan funka för dig. Min personlighet nappar inte på det där. Utan för mig blir det så här: vad tråkigt. För jag vill typ göra slut på mig själv helt och hållet efter första pass.
Okej, men du har ju tränat hela livet också. Och
nej.
Mer eller mindre.
Äsch, inte ska väl jag.
Men i alla fall, varför vi pratar om det här. Det var att det i sin tur inspirerade oss till att göra en annan grej som är av mer andlig natur, så att säga. Och det är det här att vi har startat en basgrupp vi också, fast inom tro.
En grundkurs, eller liksom basgrupp, ja.
Precis, en grundkurs i kristen tro, där vi har samlat en grupp med människor där vi träffas, och så går vi igenom grunderna i den kristna tron. För jag tänker så här att om jag kände så när det gäller löpning, tänk hur många som tänker så när det gäller kyrka och tro. Att man kommer dit och alla liksom pastorn säger att vi slår upp Lukas evangeliet 5:26 eller något sånt där. Om den versen nu finns, vi får kolla upp det. Men och så utgår vi från att alla kan bibelverser och alla vet vad de här siffrorna står för och alla vet vad kapitlerna är och så vidare.
Mm.
Och det kan ju få folk att bli lite rädda och liksom låta bli och komma till kyrkan, ungefär som jag har låtit bli och löpa.
Mm.
Så därför startade vi den här kursen och vi hade det i måndags.
Yes.
Och det var så uppfriskande och så härligt att få bara höra de här frågorna som människor kommer med. Och,
och jag älskar de här frågorna som ställdes, för det var verkligen så här frågor som var äkta, genuina, som verkligen kom utifrån. Ja, men för det var så blandade människor också i gruppen. Vissa har lite erfarenhet, andra har ingen erfarenhet alls liksom av tro och Gud och så.
Precis, så vi har ju ett lite spännande upplägg också.
Ja. Precis, och det upplägget vi har är att vi har dels valt några ämnen som vi ska liksom gå igenom, men utöver det så har vi tänkt att alla de som är med i den här basgruppen också kan ställa sina egna frågor, där man kan liksom, ja, men de här tre frågorna funderar jag och grubblar på just nu som jag känner är viktiga, liksom, som jag vill få svar på. Och när vi gjorde det så bara, nej men alltså, det var ju, vilka kloka människor, och man fick verkligen en bredd och en liten förståelse på hur komplex en människa är.
Precis.
För en fråga som någon annan tyckte var jätteviktig, kanske någon annan inte har reflekterat på, men kommer med en helt annan fråga. Så precis. Det var fantastiskt.
Och det lärde jag mig utifrån en studentpastor, eller studentpräst.
Mm.
Där när jag pratade med honom så sa han så här att jag frågade honom, vad är det för frågor liksom som ställs mest? Är det här med vetenskap och sådana grejer? Så han, nej, faktiskt inte.
Mm.
Utan folk ställer helt andra frågor. Så att det vi tror att folk går runt och bär på, det kanske inte alls är så.
Nej.
Och framförallt så är det så att alla bär inte på samma typ av frågor.
Mm.
Och ibland så kan en grundkurs ta upp kanske bara 20% eller 30% eller 50% av det som människor går runt och bär på. Och på det här sättet att folk får ställa sina egna frågor, så möter vi dem där de är.
Mm.
Och det känns jättekul. Och varför vi säger det är ju bara för att inspirera till att du kanske också kan starta en sån grupp. Människor runt omkring det som inte är troende, så kan man starta en grupp och göra det på ett väldigt enkelt sätt och ta upp lite frågor och så här.
Ja, jag längtar redan nu faktiskt till nästa måndag, så det ska bli roligt.
Mm.
Men du, nu ska vi gå in vidare här och samtala lite mer, och vi har fått in ett brev från en person där det är ett rätt så allvarligt brev, och man verkligen får se vad den här personen verkligen går igenom, en viss kamp, och den personen ville verkligen att du och jag skulle svara på det här, och vi börjar med att läsa brevet.
Mm.
Hej Bibelpodden, jag vet inte riktigt varför jag skriver till er, men jag tror att jag behöver råd och vägledning, eller i alla fall lite tröst. Jag är så vilsen. För tredje gången i mitt 18-åriga liv har jag nu blivit inlagd akut på psykiatrisk slutenvård efter upprepade suicide-försök. Allt jag vill är att slippa känna de tunga känslor jag brottas med konstant. Det känns som att ångesten äter mig inifrån. Mitt i allt detta så skäms jag. Jag skäms så mycket. Inför mina vänner, men framförallt inför Gud. I kyrkan har jag fått lära mig att alltid vara glad och tacksam över de gåvor som Gud gett mig. Jag ska värna om det liv som Gud gett mig. Men det är svårt när jag bara vill kasta bort en gåva som jag nu snarare ser som en börda. I nästa sekund så är jag arg på Gud. Om Gud nu är god, kärleksfull och allsmäktig, varför måste jag må så här? Om Gud älskar mig, varför kan jag inte bara få må bra? Går det inte att trolla bort allt det som gör så ont? Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Ibland så tänker jag att om Gud bor i mig, så bor han i hela mig. Dels i det fina, men även i min depression, min PTSD och min ångest. Och då kanske det finns någon mening med allt ändå. Hur tänker ni kring allt detta? Har ni några svar på mina funderingar? Och om ni tar upp detta i podden så vill jag gärna vara anonym. Och det ska den personen givetvis få vara också. Och de här frågorna som den här personen ställer är ju väldigt laddade, och det är väldigt liksom, ja, med svåra frågor också.
Mm.
Och du och jag kände direkt att när vi läste det här att okej, vi vet en person som verkligen är rätt person att svara på hennes brev.
Ja, men jag tror det är viktigt i ett sånt läge att inte låtsas vara proffs på någonting. Och det man kan läsa i brevet är att hon faktiskt har sökt professionell hjälp, och det skulle vi rekommendera alla som lider av depression eller psykisk ohälsa att göra det. Men också såklart att vända sig till Gud, vända sig till andliga ledare som man har runt omkring sig, som kan ge så att säga hjälp från ett annat perspektiv. Men att man måste ha den här grunden. Och som du sa så känner vi faktiskt en person som vars dotter har gått igenom precis samma sak. Den här tjejen har i princip under hela sin tonår lidit av depression, och vi har hört berättelser liksom hur hon berättar om hur det här har verkligen ätit upp henne inifrån. Men så blev hon frisk för 4 månader sedan, och de känner sig redan nu redo liksom att berätta om det här, så jag skrev till honom, och så fick han ge ett svar, så att Så att man ger liksom ett svar utifrån erfarenhet och inte bara något man har läst på nätet.
Precis. Liksom. Precis. Och här kommer svaret från den här pappan som också är en kristen ledare, har gjort så otroligt mycket för Gud liksom, och är aktiv i det, men samtidigt också i familjen har brottats med, just den här svåra frågan att han har haft en dotter som har haft en psykisk ohälsa. Men han svarar på det här sättet: din stora och smärtsamma fråga om hur Gud kan tillåta att du har det som du har det har jag inte ett heltäckande svar på. Du berör samma fråga som hur krig, fattigdom och katastrofer kan få inträffa på vår jord. Många förklaringsmodeller har snickrats ihop i århundradena, men det jag faktiskt vet är att Gud har gjort allt som behövs från hans sida, genom Jesus, för att du en dag verkligen ska få uppleva hur din psykiska ohälsa läker och du får vara frisk. Om Gud botar dig genom ett under eller genom en process vet jag inte. Men jag vill ge dig hopp genom att dela med mig om hur en tjej i din ålder med mycket ångest och suicidalitet faktiskt nu blivit helad för 4 månader sedan efter att ha mått dåligt i lång tid. Den tjejen är min dotter. Och det du skriver om att Gud är både med och i varje ångestattack du får genomlida har du helt rätt i. Så stor är vår Gud. När du jämrar dig, jämrar han sig vid din sida. När du skriker, skriker han vid din sida. När ångesten brinner som en eld inom dig så vet att Jesus själv utbrister i Johannes 12:27. Nu är min själ i djup ångest. Ingen kan känna med dig bättre än han. När man är deprimerad av ångest så finns det inte längre de substanser och ämnen kvar i kroppen som ger livsglädje. Hur skulle du då kunna framkalla sådana känslor bara för att göra Gud nöjd? Han tål att du är arg på honom. Han förstår det. Och vet du, ilska är en form av varm känsla mot någon man har en slags grundtrygghet till. Men apati och likgiltighet är mer ett tillstånd där man inte räknar med Gud. Han klarar också av att du kanske inte alltid känner dig tacksam över livet eller ens honom. Att det är svårt att sjunga med i alla sånger. Han har inga problem med det. Han vet ju varför. Därför ska du absolut inte skämmas. 25% av Nordens befolkning kämpar med depression. Det är en sjukdom som har drabbat dig och ett par miljoner andra omkring dig. Du har en Gud som förstår och känner med dig. Du har inget att skämmas för gentemot honom. Han älskar dig och håller just nu på att sakta, sakta lyfta dig uppåt. Även om du inte känner eller ser det. Han har ett syfte och en plan med ditt liv som han verkligen har tänkt att slutföra. Att du lyssnar på Bibelpodden gör mig tacksam till Gud. Dels för att Guds ord är vad vi alla behöver när vi går igenom kriser. Men också för att det att du tar till dig Guds ord är ett litet kvitto på att den helige ande arbetar på och reparerar din själ. Du kommer ta dig igenom detta. Psykisk ohälsa läker ut, även om det tar tid. Sträck dig inte längre än för en dag i taget. Han ska ge dig nåd att komma igenom den. Jag ber för dig.
Mm.
Ja, det var otroligt bra svar tycker jag.
Mm.
Och jag vet att hon svarade också sen och tackade så mycket och kände att det verkligen gav henne styrka och kraft i stunden.
Och vi läser ju det här för att det kan finnas fler där ute. Alltså om det är som han säger att 25% av Nordens befolkning kämpar med depression. Och han skrev tillbaka sen att på en annan sajt så står det 16%.
Mm.
Men oavsett så är det miljontals människor som kämpar med det här.
Just det.
Så hoppas vi att det här kan vara, ge lite styrka.
Mm.
Och en rolig grej som hände sen efteråt, det var att jag fick ett privat meddelande sen av just hans dotter som hade hört om då den här brevväxlingen och erbjöd sig att få prata med den här tjejen och erbjöd sitt telefonnummer och så här.
Mm.
Och det tycker jag är så starkt att redan efter 4 månader kunna erbjuda det här. Och så, om det nappar eller inte vet jag inte, men jag hoppas att det kan vara till styrka och hjälp till dig som är där ute. Och framförallt att vi avslöjar den här lögnen om att du är ensam, för det är du inte. Du är inte den enda som lider av det här, du är inte ensam. Det är inget man behöver skämmas för och man behöver inte vara stark inför Gud, utan det är Gud som är stark. Och i våran svaghet så kan han visa sin styrka.
Sen har vi hemma fått in ett annat brev som handlar om en fråga om det här med gamla testamentet och nya testamentet som var lite baserat på kring det här. Men behöver man då följa hela lagen liksom, eller hur ligger det till?
Mm.
Vad behöver man egentligen hålla sig till? Och det är en kille som heter Johan och han skrev så här: hej och tack för det senaste avsnittet. Ämnet passade väldigt bra med lite saker jag grubblar på men gav inte riktigt svar på just mina funderingar. Jag undrar hur man bör tänka kring exempelvis matregler och det som enligt gamla gamla testamentet kallades orent kött. Ska man helt strunta i denna del av lagen? Övriga delar är ju som ni säger ofta väldigt bra rent moraliskt och därför något att sträva efter. Att till exempel inte äta fläskkött är dock inget som är svårt inom situationstecken att låta bli, utan frågan blir bara om man ska det eller ej. Ni sa i ett annat avsnitt att äta fläskkött är ju ingen synd. Vad grundar ni det på, så att säga? Kan man bara vila i att dessa renhetslagar bara försvann med Jesus? Det kan ju låta så i exempelvis Markus evangeliet kapitel 7, vers 18. Mm. Tack för en fantastisk podd. Och här så är det en fråga kring just det här med okay, vart går gränsen någonstans då?
Precis. Alltså, vi liksom gav ett jätteförenklat svar i vårat förra avsnitt. Alltså folk studerar flera år för att reda ut alla de här grejerna och var man drar gränsen och sådär. Och det man ska förstå det är att det är inte mycket av det här som är godtyckligt. Alltså att någon bara tycker att det här är bra och det här är dåligt och därför så väljer jag att vraka. Liksom. Mm. Utan det finns liksom specifika strukturer som, eller så här, vad ska man säga, sätt att tolka Bibeln på som hjälper den framåt. Till exempel en av de sakerna där är att när vi pratar om lagen så är lagen uppbyggd av flera olika saker. Det ena är ju de 10 budorden. Mm. Sen så pratar vi om att det fanns en massa andra lagar som tillkom på det. Mm. Och de 10 budorden, de var ju till för att man skulle så att säga leva upp till Guds standard. Det är de här moraliska reglerna. Mm. Sen fanns det ju regler kring det här offersystemet. Du pratade om att Jesus dog för våra synder. Han offrades för våra synder. Det är verkligheten av det som var en skuggbild i Gamla testamentet. Mm. Där man skulle offra ett djur. Mm. Så kring det så fanns det en massa regler och lagar som man skulle följa för att sona sina synder. Sen har vi det här med regler som var till för själva nationen. Och det måste man hålla i åtanke att när de här lagarna kom så gav Gud de här lagarna till Israel specifikt. Mm. Och tanken var då att Israels folk skulle vara liksom ett folk som skilde sig lite från andra folk. Ungefär som att vi kristna, vi ska vara ett ljus i den här världen, ett ljus i mörkret och så vidare. Så var israeliterna ett folk som också var tänkt att vara ett ljus som lyser upp så att säga. Och genom det folket så skulle frälsningen komma, så skulle Jesus födas och allt det här.
Mm.
Och i de reglerna så kommer ju alla de här grejerna med hur man ska klä sig, hur man ska äta, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Och det man ska veta med Jesus det är att vi kristna är inte bundna att hålla någon av varken liksom de 10 budorden eller någon av de andra lagarna. Därför att Jesus har gjort det åt oss. Mm. Han kom inte för att upphäva lagen för att ta bort den, utan han har redan uppfyllt lagen i vårt ställe.
Precis.
Däremot så vet vi i Nya testamentet att Nya testamentet tolkar Gamla testamentet, till exempel den här grejen som han tog upp i Markus 7 och 18, där det står så här att inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren.
Mm.
Alltså om jag äter fläskkött så gör inte det mig oren, och då ger det Nya testamentet en kommentar på en av de grejerna som stod i Gamla testamentet, och då vet vi att kött, det spelar inte lika stor roll.
Precis. I Kolosserbrevet till exempel, där så talas det också om det här med vad man ska tänka på att äta och inte äta. Mm. Och då står det i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 16-17 och 17. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma med själva verkligheten i Kristus. Så igen så refererar man till det här att i Gamla testamentet så är det en skuggbild av det som skulle komma, och det var Jesus.
Precis.
Och det pratas också om att allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Mm. Att man liksom därigenom i sin relation till Gud så vet man där att den helige ande får vara en kompass i ditt hjärta.
Precis. Och just den här texten i Kolosserbrevet, den kommer utifrån kontexten att precis innan så berättar Paulus om hur stor Jesus är och hans offer för oss.
Mm.
Och han berättar alla de här sakerna därför att det började komma in människor som började säga att Jesus räcker inte. Det räcker inte med att ni bara tror på Jesus, utan ni måste omskära er och ni måste sluta upp med att äta på det här sättet och ni måste göra liksom följa de här reglerna. Och då ger som sagt ännu en gång Nya testamentet en kommentar på Gamla testamentet att det här behöver vi inte hålla.
Mm.
Det Nya testamentet inte gör, det är att den säger inte ni behöver inte sluta med att älska din nästa. Ni ska sluta med att inte döda, så att säga.
Mm.
Utan tvärtom så styrker Nya testamentet just den delen av de 10 budorden i just det här som när de kommer till Jesus säger, vilka är de 2 största buden?
Precis, och då säger han det i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 37-40, så svarar Jesus att ja, men då ska du älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknade, du ska älska din nästa som dig själv. Och sen så säger han det här viktiga, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Mm. Så Jesus liksom går tillbaka till och säger att i dessa två så sammanfattar man hela lagen, kan man säga. Att om jag älskar min nästa som mig själv, så kommer jag inte ha begär till min nästa saker. Jag kommer inte vilja döda min nästa. Jag kommer liksom älska, om jag älskar Gud av hela mitt hjärta, så är han nummer ett, och då har jag inte andra gudar än han. Liksom. Så att i allt det här så innehåller hela lagen i dessa två.
Precis, när man bara följer de här två lagarna, så av bara farten, som jag sa, jag tror jag i förra avsnittet, att nästan per automatik så håller jag allt det andra också. Men vi är inte skyldiga som kristna att hålla egentligen något av buden. Inte för att de är dåliga. Några av dem är inte till för oss helt enkelt, utan de var specifikt för judarna. Mm. Och några av oss, och framförallt så uppfyllde Jesus alla buden i vårt ställe. Precis. Men så fanns det vissa också som var moraliska, och de sammanfattas då med de här två buden. Och då får vi en heltäckande bild med vilka ska vi hålla, vilka ska vi inte hålla.
Ja. Och för att bara göra det supertydligt och superenkelt ännu en gång, så säger Jesus själv i Johannes evangeliet kapitel 13 och 34, ett nytt bud ger jag er. Mm. Så jag har kommit och fullbordat allt det som liksom gamla testamentet har krävt. Så ett nytt bud ger jag er, och det är att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Mm. Så då ska man tänka så här, okej, om jag tror på Jesus, jag följer Jesus, jag kallar mig kristen, vad ska jag leva efter, vad är liksom mitt bud eller så. Ja, men då är det älska Gud av hela ditt hjärta, älska honom av hela din själ, av hela ditt förstånd och älska din nästa som dig själv. Förra avsnittet så släppte vi min predikan från i söndags som jag fick göra om, och då pratade jag kring det här temat om Jesus, och jag pratade då om varför han dog. Vad var den stora anledningen till varför han dog för oss? Och egentligen så kan man ju säkert komma på många olika anledningar till varför Jesus dog för oss, men det finns ändå två grundläggande. Och det ena är ju som jag predikade kring, om att han älskar oss så otroligt mycket med en villkorslös kärlek, medan vi ännu var syndare så kom han och gav sitt liv för oss. Men så finns det en annan sida av det hela, och det är också för att han var egentligen den enda som kunde göra det. Mm. Och jag tänkte att vi skulle kunna prata om just den biten. Varför var Jesus den enda som kunde ge sitt liv för oss, och den enda som var liksom det riktiga offret som Gud ändå tog emot? Precis. Alltså varför funkar det med Jesus och inte med någon annan, till just exempel?
Just det. Precis, och du nämnde det här med Guds kärlek som var egentligen hans motiv till varför han gjorde det. Och sen finns det en annan sida av det, precis som du säger, och det är den här juridiska sidan. Gud brukar vi ju kalla som domare, att han ska döma allt levande. I den här processen så finns det inte bara en domare, utan det finns också en misstänkt eller en brottsling eller en anklagad. Och den personen, det är du och jag, för att vi har inte levt 100% rätt.
Nej, utan vi har en skuld gentemot Gud.
Vi har en skuld. Var en av oss har en skuld gentemot Gud, och det borde egentligen göra de kristna världens mest ödmjuka människor, för att alla liksom, för att vi är medvetna om att vi har den skulden. Vi har ingenting att skryta om liksom.
Nej.
Så vi har den här skulden, Gud är domare, vi är då den här anklagade. I den processen finns ytterligare några figurer, och det är, en av dem är anklagaren, eller åklagaren finns det ju i ett, liksom i en sån här rättegång. Och åklagaren, säger Bibeln, att det är djävulen. Det är liksom djävulens uppgift. Det är liksom ingen uppgift som Gud...
Han har tagit sig den uppgiften, kan
han
man säga.
Han tog sig den uppgiften, precis. Det är ingen uppgift som Gud har gett honom. Men
han gör det rätt så bra också.
Precis, han bara, men det här är jag bra på, det kan jag ta. Så han är åklagaren, och han går runt och anklagar människor för deras misstag, och han kommer inför Gud ständigt och säger, titta vad den har gjort, titta vad hon har gjort, kolla vad den tänker. Kolla hur den här beter sig.
Och inte bara till Gud, utan även tankar som vi själva kan få. Precis. Man klagar oss ständigt. Precis. Som säger hur kassa vi är, att Gud inte är nöjd med oss, att vi borde göra bättre.
Så är det. Och när då djävulen kommer till, både till oss själva, men framförallt till Gud, så är det så att han har faktiskt rätt. Alltså det är inte så att han måste hitta på saker och ljuga, även om han också gör det. Men i det här fallet så behöver han inte göra det, för att Gud ser ju våra tankar. Han ser våra hjärtas motiv, och han ser liksom alla de här grejerna. Samtidigt så finns det en paradox i det här, och det är att Gud vill inte behöva bestraffa oss. Han vill inte behöva liksom ge oss då den här domen.
För han älskar oss så mycket.
För att han älskar oss så mycket, precis som du predikade om i förra avsnittet. Och då behöver Gud hitta en lösning på det, och lösningen på det finns i den fjärde personen i en rättegång. Jag tror säkert det finns massa, jag är inte så jätteinsatt. Mm. Men jag vet att det finns en fjärde person också, och den personen, det är advokaten.
Mm.
Det är den misstänktes advokat. Och den advokaten, säger Bibeln, det är Jesus. Alltså Jesus är våran advokat som kommer in för Gud. Men han är en lite annorlunda typ av advokat, för han försöker inte säga, nej men du, Gud, Irena, hon är oskyldig. För att det stämmer ju inte, för då skulle Jesus vara en lögnare.
Mm.
Utan det han gör istället, det är att Jesus sätter sig inför Gud och så säger han, men du, hon är skyldig, men jag tar på mig straffet istället.
Mm.
Och egentligen kan man också säga att eftersom Jesus är både Gud och människa, och domaren är Gud, så är advokaten och domaren en och samma person.
Och jag vet att du och jag har ju pratat kring det här med domaren och åklagaren, att vi hade en bild på det här, att det fanns två vänner.
Precis.
Ja, men ta den igen, för jag tycker den är så pass bra, så vi kör den igen.
Mm, men det här är en story kring två personer, två bästa vänner som växer upp tillsammans. Och när de kommer in i vuxenåldern så går de olika vägar. Den ena blir en respekterad domare i sin stad, och han blir en väldigt, så att säga, han förverkligar sina drömmar och blir en väldigt så här respektabel person. Medan den andra, han går den andra vägen och blir brottsling. Det går illa för honom, det går liksom ut för. De här två växer ihop, och efter många, många år, när det är en helt vanlig arbetsdag för den här domaren, han går till jobbet, sätter sig i sitt domarstäte, och en person kliver in i salen som har begått ett brott, eller misstänkt i alla fall. Och plötsligt så inser den här domaren att den här personen är inte vem som helst, utan det är min bästa kompis som jag har växt upp med, som jag älskar så mycket. Vi har inte hörts på väldigt länge, men jag älskar honom liksom så mycket. Och alla de här minnena kommer tillbaka, och plötsligt så sätts den här domaren inför ett dilemma. Och det dilemmat är, jag älskar honom så mycket, jag vill inte att han ska bli bestraffad, men jag måste ändå lägga den här domen på honom.
Mm.
För att jag är ju en rättvis domare, jag måste skipa rätt. Jag kan inte låta det orätta gå, så att säga, obestraffat.
Mm. Och vi skulle ju bli väldigt arga om man skulle tycka att en domare bara ser mellan fingrarna och bara, nej men jag gillar ju grabben, liksom, ja, så att vi låter honom gå fri. Vi skulle bli upprörda.
Precis, precis.
Så att han måste göra rätt.
Mm. Mm. Och det han gör då, det är att han gör någonting väldigt, väldigt ovanligt, och det är att rättegången går igång. Han ger då det här straffet till den här brottslingen, som visar sig att han var skyldig, och det är böter på 1 miljon kronor, säger vi.
Mm.
Men det som händer sen, det är att när rättegången är slut, så kliver domaren ner från sitt domarsäte, går fram till sin gamla polare, sätter armen om honom, kramar om honom, och så skriver han ut en check på exakt 1 miljon kronor och säger, här har du, varsågod, jag betalar ditt straff.
Mm.
Och exakt det är vad Gud gör. Varför Jesus dör för våran synd, det är för att Jesus är både domare och advokat.
Men varför Jesus var den enda som kunde göra det här, varför han kunde vara den här advokaten och domaren, är ju också för att Bibeln säger att han var ju 100% Gud, och han var också 100% människa. Så det var Gud som kom och blev en människa.
Mm.
Och Bibeln pratar om att Jesus, han blev frestad i allt men utan att synda.
Mm.
Så han levde ett syndfritt liv för att som människa sedan kunna ta hela mänsklighetens synd på sig.
Mm. För att en människa kan inte ta en annan människas straff.
Nej, jag kan inte ta det in, för jag är redan befläckad. Liksom.
Precis, låt säga att du har livstids fängelse och jag har livstids fängelse, då kan inte jag säga jag tar hennes straff också.
Nej.
För att jag har liksom inget att betala med, för jag har en egen skuld att betala.
Exakt.
Så att en människa kan inte göra det, och Gud kan inte heller ta på sig våra synder.
Mm.
För att vad skulle hända om universums skapare tar på sig mänsklighetens synd? Då skulle Gud, som är den här heliga, rättfärdiga liksom väsendet som har skapat allt, den skulle bli befläckad av synd, och då skulle hela systemet kollapsa, eller någonting skulle hända.
Inget mörker finns i Gud, liksom, så det är helt omöjligt på något sätt.
Precis, så Gud kan inte ta på sig människors synd. En människa kan inte ta på sig människors synd, men här kommer det klyftiga som Gud kommer på, och det är Gud kliver ner och är 100% Gud och 100% människa.
Mm.
Precis som du sa, som människa så kan han ta på sig andra människors synd.
Precis.
Och som Gud så lever han 100% rätt.
Mm.
Så att han kan ta på sig. Han har liksom ingen egen skuld att betala.
Så då avrundar vi det hela hemma. Men innan vi gör det så hade vi faktiskt fått in en fråga där det var en person som undrade, men vänta nu, jag uppfattade det som att det här nya upplägget, att vi har predikan varannan gång och samtal varannan gång, att hon trodde att man inte kunde skicka in sina frågor mer. Och vi ville bara klargöra det hela, att det kan man absolut göra. Det vi sa var...
Det skulle inte funka om folk inte gjorde det.
Precis. Det enda vi pratade om var dock att man kanske kunde skicka in frågorna som hade med själva temat att göra för att det ska
också
bli lätt också.
Mm.
För att det ska bli lite lättare att ta det direkt. Annars så kan vi såklart ta de andra frågorna lite längre fram. Så, för att vara supertydlig igen, skicka in alla frågor, funderingar som ni har via mail eller sociala medier. Vi älskar det, vi vill att du ska göra det och fortsätta att göra det, för vi vill svara på alla frågor.
Precis, och hjälp oss att fortsätta bara sprida det här. Känner du någon som behöver lyssna på den här typen av samtal, så dela med dig. Så gör vi det ganska kort och avslutar bara så här och säger tack för att du lyssnar, så hörs vi av om en vecka igen.
Ha det bra, hej då.